Om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Under min uppväxt i kyrkan så undrade jag väldigt ofta varför vi kristna skulle vara kallade till den här typen av underdånighet som jag läste in i det här som Jesus sa i bergspredikan. Jag förstod det som att om någon beter sig illa mot mig så ska jag inte hindra den och inte heller försöka ta mig ur situationen. Jag ska snarare underlätta för personen i fråga att fortsätta behandla mig illa. Men det här överensstämde inte alls med min bild av Gud som en kärleksfull Gud som inte alls vill att jag ska fara illa. Hur skulle Gud kunna uppmana mig att be om att få bli slagen, inte bara på min ena kind utan också på den andra?
Mm. Det är ju också ett bibelord som faktiskt har använts för att förtrycka människor. Eller för att hålla människor i schack. Men lagen som Jesus vände sig mot, det var Moses lag. Och redan när den tecknades ner så var det för att reglera den hämndkultur som rådde. Lagen gjorde klart att den enskilde människan inte fick utkräva hämnden. Det skulle avgöras i en domstol istället. Och det var domstolen som skulle utdöma straffet. Och samma typer av lagar, de fanns också hos grannfolken runt omkring. Men när Jesus nu tar upp det här så gör han ju det på ett nytt sätt. Och han sätter sig emot tanken att hämnas. Hans budskap gick på tvärs emot det omgivande samhället. Och jag skulle tro att det var många också då som undrade, vad menar du egentligen med det här? Vända andra kinden till. Ge bort sin mantel. Gå en extra mil. Varför? Och jag tänker att även om det i vårt land idag inte finns en hämndkultur, så finns det hos många en förståelse för den som faktiskt vill ge igen. I vissa grupper ser vi dessutom att människor tar lagen i sina egna händer. Och där hämnden ses som en rättighet. Ja, rent av en skyldighet gentemot gruppen. Det blir en fråga om respekt och om heder. En fråga om att inte vara den som sviker genom att vika sig. Men Jesus är ju knappast någon svikare. Och verkligen inte någon som viker sig. Så hur ska vi då förstå den här texten, Elin?
Jag vill bara säga att jag ändå upplever att hämnd är en del av det samhälle som vi lever i också. Tänk att det är så djupt inbäddat i vårt sätt att tänka att när någon har behandlat mig dåligt, då förtjänar den att bli behandlad minst lika dåligt tillbaka av mig eller av vårt rättssamhälle. Men tillbaka till bergspredikan. Första gången som jag fick undervisning om att det Jesus säger i bergspredikan inte alls behöver handla om underdånighet, det var när jag efter gymnasiet valde att gå en bibelskola på Liljeholmens folkhögskola. Och när vi läste bergspredikan tillsammans där så såg vi att den snarare verkar handla om motstånd. Inte om vilket motstånd som helst. Jag tänker att det är därför vi inte förstår riktigt vad det handlar om första gången vi läser eller hör den här texten. Jesus uppmanar ju nämligen inte oss att slå tillbaka. Han uppmanar oss heller inte att springa iväg. Den form av motstånd som Jesus uppmanar oss till brukar kallas för den tredje vägen. Ett tredje alternativ. Han uppmanar oss att stå kvar.
Och det där att stå kvar i en svår och utsatt situation, utan att synbart agera, det är nog något av det svåraste som finns för många av oss, tänker jag. Jag tänker att det både kräver mod och en stark övertygelse om att göra det som faktiskt är rätt. När jag läser texterna om Jesus i Bibeln så slås jag ofta av hur han väljer en annan väg än den som omgivningen kanske tycker skulle vara den naturliga. Och jag tror att vi idag missar en del av det som egentligen står i texterna för att vi inte har tillräcklig kunskap om den kultur och den samtid som Jesus levde i. Kärnan i hans liv och undervisningen, det är hela tiden kärleken. Men inte någon enkel kärlek som liksom stryker medhårs, utan det är en utmanande och en radikal kärlek. Älska era fiender och be för dem som förföljer er.
Mm. Jag håller med dig såklart. Men inte när du säger att vi ska stå kvar utan att synbart agera. Jag läser Bergspredikan som en uppmaning till aktivt motstånd. Till att agera. Men inte på det där sättet som vi tänker när vi tänker motstånd. Walter Wink är en teolog som har skrivit mycket om icke-våld och kristen tro. Och han har bland annat skrivit en bok som översatt till svenska heter Jesus och icke-våld, en tredje väg. Och där skriver Wink att översättningen värjer inte mot det onda är en olycklig översättning som snarare borde översättas från den grekiska grundtexten till reagera inte med våld mot den som är ond. När Wink talar om den tredje vägen så menar han Jesus alternativ till de två alternativ som vi lätt får för oss är de enda metoderna att bemöta ondska med. Alltså antingen passivitet, att fly, eller våldsamt motstånd, att fäkta. Och Wink menar att Jesus avskyr både passivitet och våld som svar på ondskan.
Men hur ser då den här tredje vägen ut då? Alternativet, det tredje alternativet?
Ja, det ska jag berätta nu. Wink använder de här tre exemplen som vi redan har läst om för att förklara det här. Att vända andra kinden till, att ge bort sin mantel och att gå den extra milen. Och jag ska förklara framförallt det första av de här exemplen. Om någon slår dig på den högra kinden så vänd också den andra mot honom. Vi får gå tillbaka till vad innebar det på den här tiden att slå någon på den högra kinden. Jesus poängterar att det är den högra kinden. Och då får vi tänka på att i den kontext där Jesus uttalade de här orden så användes inte den vänstra handen vid social interaktion. Den användes till annat. Så den som slog någon på den tiden slog med stor sannolikhet den här personen med sin högra hand. Så om någon slår dig på din högra kind med sin högra hand, då blir det en särskild form av slag. Och jag undrar om jag får visa på dig, Elisabeth.
Ja, så länge det går hårt.
Ja. Okay. Så din högra kind är ju på motsatt sida från min högra hand. Så det slag som Jesus syftar på enligt Wink, det är ett slag med handens baksida eller utsida. Och intentionen med ett sånt här slag, det var inte framförallt att orsaka fysisk skada, utan att orsaka förödmjukelse och sätta någon på plats. Ett lite så här snärtigt slag. Och det här var ett slag som inte användes gentemot jämlikar eller personer man uppfattade som jämlikar, utan gentemot underordnade personer. Det här var ett slag som slavägare använde för att tillrättavisa slavar, som män använde gentemot sina hustrur och som vuxna och föräldrar kunde använda gentemot barn. Och på Jesu tal så kan vi ju förstå att han vänder sig direkt till de här personerna som blir utsatta för den här typen av våld. Han säger om någon slår dig på den högra kinden. Och vi kan förstå att Jesus uppmanar de här personerna till att göra motstånd. För vad händer om du skulle vända vänster kind mot mig som precis har slagit dig på din högra? Jag kan inte göra det där nedlåtande slaget längre. Så jag uppmanar, eller du uppmanar förövaren, att om den nödvändigtvis ska slå dig, så slå mig som en jämlike, säger du. Och det här sätter förövaren i en prekär situation. Den kan ju inte använda sin vänstra hand. Och om den använder sin högra hand på personens vänstra kind, erkänner den på något sätt att den här personen framför mig är min jämlike. Så genom att vända den andra kinden till, då säger vi faktiskt trotsigt till den som har slagit oss att vi vägrar att inordna oss i ett hierarkiskt system som skapar en ojämlikhet mellan oss.
Mm. Det är lite spännande att tänka på det här sättet, att vrida på det. Men du sa att det fanns tre exempel som Winx har. Så kan du säga bara något kort om de här två andra också?
Ja, Wink menar att det här andra exemplet, om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom också din mantel. Det skulle handla om en fattig person som står i skuld till någon annan och som inte äger någonting annat än sina kläder. Och då är det alltså någon som försöker processa med den för att få ett av den här personens klädesplagg. Och då menar Jesus att det här är ju helt fel och uppmanar personen att så här, ge bort alla kläder. Klä av dig naken för att visa på det här absurda med att driva in liksom, klädesplagg. Ta allt en person äger in på bara kroppen från skuldsatta och fattiga. Och det här med att om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå 2 mil med honom. Det menar Wink handlar om en lag som gjorde att romerska soldater kunde kräva av civilbefolkningen att de skulle bära soldatens packning i 1 mil. Men inte längre, sa lagen. Så genom att fortsätta gå när soldaten säger tack så mycket, nu har du hjälpt mig, så utsätter man då soldaten för risken att anklagas för att ha brutit mot den här lagen som den precis försökte utnyttja till sin fördel. Så den tredje vägen handlar om att återta initiativet och om att hävda sin mänskliga värdighet. Det handlar också om att tvinga en förtryckare att se det orättvisa i situationen och att bemöta makt och styrka med löje och humor faktiskt. Och det kan kännas obekvämt att överväga att Jesus menade att hans åhörare skulle agera på det här sättet för att nästan förödmjuka sina motståndare. Men det är också minst lika obekvämt att tänka sig att han uppmanade till den här dumsnälla fogligheten som jag läste in i mina tonår. Och för den som är mer intresserad av Walter Wink, så finns ett utdrag av hans bok att läsa i en lite mindre bok som heter Jesus och icke-våld, som Kristna fredsrörelsen har gett ut. Och jag har med mig några exemplar, så den som vill ha en gratis kan komma fram till mig och be om en.
Jag tänker när du talar om den tredje vägen så öppnar det upp på ett sätt som faktiskt känns befriande. Att agera med en aktiv godhet och en generositet som överraskar, det gör ju att situationen förändras. På ett sätt som kan vara både utmanande men också, tänker jag, framför allt möjliggörande. Paulus talar om det förhållningssättet med väldigt drastiska ord i den där texten i Romarbrevet som du läste tidigare. Är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Ja, jag kanske inte riktigt skulle uttrycka mig just så, men bilden är ju faktiskt väldigt tydlig för alla av oss. Den som förväntar sig en hämnd och istället möts av godhet, den kan ju knappast annat än reagera på det, eller hur? Och jag tänker att det här gäller både i små och i stora sammanhang.
Och jag har ända sedan jag fick upp ögonen för det kristna icke-våldet haft ett intresse av att komma i kontakt med personer och rörelser som lever och praktiserar icke-våld som en del av sitt kristna liv. Och det har jag haft nåden att få göra på många olika sätt. Och ett exempel på ett sånt här möte, som visserligen inte handlade om personer som praktiserade sin kristna tro men som praktiserar icke-våld, det kommer jag att dela med mig av efter fikat. Då kommer jag att berätta om min resa till de västsahariska flyktinglägren i Algeriet, där jag träffade icke-våldsgruppen Nova, som med hjälp av icke-våldsmedel arbetar för att Västsahara ska befrias från ockupationsmakten Marocko. Och det är väldigt hoppfullt, tycker jag, att se att det finns så många grupper och organisationer som försöker lösa den här typen av väldigt stora globala konflikter utan våld och vapen.
Och samtidigt som du berättar om det här så ser vi också både i vårt eget land och runt om i världen att idag rustas upp på ett sätt som vi inte har sett på väldigt länge. Och många talar om behovet av att försvara sig, och det här blir en konfliktfylld fråga för väldigt många människor. Är vapen ett nödvändigt ont? Eller går det att hitta en annan väg för att bygga vår värld? Och jag tänker att Astrid Lindgren, hon har ofta en väldigt stor och bra förmåga att formulera de här svåra frågorna, inte minst de här konfliktfrågorna. Och jag vill citera henne när hon berättar om bröderna Lejonhjärta. Det är lillebror Skorpan som hör hur Orvar, Jonathan och Mattias pratar om den sista striden. Orvar säger att de måste befria Törnrosdalen från alla Tengils män, och då svarar Jonathan: befria? Du menar döda? Ja, vad skulle jag annars mena, sa Orvar. Men jag kan inte döda någon, sa Jonathan. Det vet du, Orvar. Inte ens om det gällde ditt liv, frågar Orvar. Nej, inte ens då, sa Jonathan. Orvar kunde inte förstå det, och knappast Mattias heller. Om alla vore som du, sa Orvar, men då skulle ju ondskan fortsätta att regera i all evinnerlighet. Då tar Skorpan till orda och säger att om alla vore som Jonathan, ja, då skulle det inte finnas någon ondska.
Alla vill de befria Törnrosdalen, men Jonathan vill inte döda någon. Och just eftersom alla inte är som Jonathan, så behöver vi ett alternativ till den här striden som Orvar pratar om. Och alternativet finns. Alternativet är att välja bort både våld och passivitet, och välja Jesu tredje väg, icke-våldets väg.